Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. 2023 har blivit 2024, Björn Jonsson. Och jag vet inte om man fortfarande kan säga god fortsättning på det nya året. Det har ju passerat en vecka sedan nyårsafton, men jag gör det ändå.
Ja, tack. Detsamma. Det har varit 13 dagar jul. Jag glömmer alltid bort att det är en röd dag. Det är den konstigaste röda dagen.
Jag vet, jag skulle inte systemet. Det var enbommat och jag fattade ändå inte ens då. Så jag fick skriva till min fru, vad är det som händer? Mm. Och då var det såklart då.
Ja. Det var många som åkte på den. Jag visste dock om det faktiskt. Okay. Och reagerade just att det... Varför är det här en röd dag överhuvudtaget? Nog om det. Det är kul att vara tillbaka. Att vi sitter tillsammans här. Vi har haft lite break. Även om vi släppte ut ett avsnitt där i mellandagarna var det, va? Så har det ju varit lite radiotystnad från vår sida. Men nu är vi tillbaka, ja. Precis som vanligt. Och det känns väldigt kul. Det har ju varit... Nu har det ju varit FA Cup-omgång, eller det är FA Cup-omgång. Premier League är tillbaka till helgen. Men det har varit, jag tycker att det har varit lite skönt med ett litet Premier League-uppehåll. Men samtidigt så saknar man det lite när, jag vet inte vad du känner generellt, men jag vet ju verkligen om historien med FA-cupen, hur stor den är. Och det märker man framförallt på när man ser matcherna som kablas ut här. Alltså, de här mindre lagen, mycket supportrar det är på plats.
Ja, helt fantastiskt.
Men jag personligen, jag skulle ljuga om jag satt och sa här att jag älskar FA-cupen, att jag brinner för den. Det är inte riktigt samma sak. Så när jag kollar på Arsenal och Liverpool igår, det är ju kul. Men det är inte riktigt samma sak.
Nej, det är inte det. Sen var ju det ett väldigt laddat möte med tanke på att båda lagen är i toppen. De möttes ganska nyligen i en holmgång. En väldigt underhållande match. Man hade ju förväntningar och de, tycker jag, svarade upp till de förväntningarna. Det var en jäkla underhållande match. Sen tycker jag att när Liverpool gör det här 1-0-målet så visar de ju på sina känslor. Hur, det är väl kanske mer att inte säga att man går vidare i FA-cupen. Ett var kände jag ju som att när Klopp gjorde sina byten som att de ville typ hellre åka ut för att de vill fokusera på annat. Men det är väl klart att FA-cupen blir ju ett tillfälle att rotera truppen och ge yngre spelare chansen. Men så kommer det där 1-0-målet och de firar med vild glädje. Och det är väl också för att man får trycka till Arsenal också. För
det var till och med supportrar som samlades som de... Var det både David Núñez och vem var det mer som slog honom på huvudet och kastade iväg mässan och sådär. Så de var verkligen, verkligen taggade.
Jag såg en rolig tweet om det med David Núñez att han har även siktet felaktigt inställt när han ska slå honom på skallen. Han ville slå Diaz eller Trent men träffade ett mässa.
Nej, så såg jag att vissa gjorde om den här supporten då, satt en Arsenal-emblem på honom och sen mössan var pelbucklan då som de bara kastade bort.
Ja, lite så är det. Och vi ska väl börja där, tänker jag, just med den matchen. För det var ju helgens hetaste match. Första omgången brukar ju vara tämligen ointressant. Sen hoppas man ju på skrällar. Det är alltid kul. Det var ju några Premier League-lag som mötte varandra. Men vi har hittills, nu ska det vara några omspel, inte sett något lag från Championship eller League One som har slagit ut någon Premier League-jätte ännu. Men det kanske kommer i omspelen då. Men annars så är det ganska...
Det var ju ändå tre Premier League-lag igår som på hemmaplan inte lyckades vinna. Det var ju Nottingham, West Ham och Luton. Och det var ju inga superskrällar, men de fick ändå bara med sig kryss på hemmaplan. Sen var det väl den stora skrällen eller den stora framgångssagan i FA-cupen var ju Maidstone United som jag tror är från sjätte ligan. De mötte ju Stevenage, så det var ju inte i sig, det är kanske svårt att värdera det, men det är ändå ett lag från sjätte ligan, sjätte divisionen som tar sig vidare till fjärde rundan. Så de kommer ju få för dem ett alltså det kommer ju vara kanske klubbens största match någonsin i fjärde runda. Så det blir ju häftigt. Men annars, igår var det ju inte jättemycket skrälla. För det är ju annars charmen med FA-cupen att vi kan få. När det vankas semifinal, kvartsfinal kanske inte så mycket. Men till 16-delen i alla fall så kan det ju bli en del härliga skrällar.
En stor anledning till, tror jag, varför det inte blev så mycket skrällar, det var ju att det var ganska så ordinarie elvor. För det är ju som så att Premier League sen kliver på ett litet märkligt uppehåll här nu. Alla lag ska väl få typ 10 dagar off eller vad det är. Det är några lag som spelar till helgen, men några som står över. Jag ser till exempel, jag såg på Dejan Kulusevski, han är i något vinterlandskap, han har stuckit på semester. Några ska väl såklart sticka till Dubai också och få lite värme. Men det gör ju också att många lag, men till exempel West Ham igår, de har ju 2 veckor till nästa fight. Och då mönstrar man ett ganska starkt lag. Ändå fick man då, eller ändå, det är väl det som slår mot Moyes då, att Paquetá, som ju har haft skadeproblem. Han har ju haft problem med ett knä, men Moyes känner att han är så viktig för det här laget. Det var väl mot typ Arsenal, va? Som han klev av efter bara någon kvart. De chansade där,
det.
Men det höll inte. Igår tillbaka, inledde med att slå en helt briljant passning till Bowen som sticker i djupled och slår in 1-0. Sen avskadad. Och sen får även Bowen en ful snyting i slutet av matchen. Mm. Och det är ju oroväckande för Moyes. För annars är det ju som så att West Ham kommer från en jäkligt fin period resultatmässigt. Mm. Sen vi pratade senast då, så har man ju tvålat dit Manchester United på hemmaplan med 2-0. Och sen åkte man till Emirates och vann också mot Arsenal. Moyes har väl haft ett hemskt facit mot just Arsenal. Och oddsen var väl nere mot 1-20 att Arsenal skulle vinna den där matchen. Men 2-0, missat straff i slutet också. Hade kunnat bli 3-0.
Ja, exakt.
Så att, men mot Bristol City kunde man ändå inte vinna. Och det säger väl en del om just West Ham också. Att de gillar inte att föra fotbollsmatcher.
Nej, det gör de inte. Och det är väl just när blir de stora favoriter på hemmaplan, så kan det bli tufft för dem. Men det där är intressant vad som händer med West Ham. De vann alltså Conference League, höll på att åka ur Premier League, höll sig kvar, satt kvar med David Moyes. Det var ju snack om att han skulle få sparken förra säsongen. Nu går det ju bra, får man ju säga. Men det pratas ändå om att David Moyes kanske kommer lämna. Mm. Inte nu, här och nu, men efter säsongen. Och att det inte blir något förlängt. Så att det är intressant att se vad West Ham tar vägen. Det är ju en speciell publikskara också. De har ju det här uttjatade stoltheten om att, alltså en VM-guldet 66, att det var deras Academy Boys som vann. Och de stolthet i det. Så att det finns ju en del, uppfattar jag i alla fall, som West Ham-supportrar som ändå lite kliar sig i huvudet åt den här, vad ska vi kalla det, klassiska, enkla brittiska fotbollen som David Moyes står för. Men ja, nej, resultaten är ju
bra. Där, men man skulle kanske vilja se West Ham som ändå har lagt ner pengar på sin trupp och ja, har ett bra lag tycker jag, spela en mer modern fotboll. Då. Sen om det är att man ska ha mycket bollinnehav eller att man är man ligger högt i press och har en sån offensiv framlutning, det kan inte jag svara på, men den här fotbollen Moyes står för känns lite förlegad. Men det får se då vad som händer efter säsongen. Ett annat lag som får åka på ett omspel då, men som också kommer från en lite starkare period i Premier League, det är Nottingham Forest, som verkligen har fått träff på sitt tränarbyte här, får man säga. Det var ju frustration i klubben, eller bland supportrarna, när favoriten Steve Cooper till slut fick lämna då. Han överlevde ju fjolårssäsongen, trots att man har lagt typ närmare 2 miljarder, så valde man aldrig att sparka Cooper. Och han lyckades ju fixa ett nytt kontrakt, vilket väl någonstans var målsättningen. I år kanske man har höjt kraven lite på klubben, på de sportresultaten. Och då efter en tuffare period, det var väl en 7 matcher där i rad som man inte tog en seger, då fick han lämna. In kommer gamla Premier League-bekantingen Nuno de Santo, som var ju först i Wolves, där han gjorde det bra, måste man säga. Och sen fick han då efter den tiden det lukrativa erbjudandet från Spurs att ta klivet upp till ett topplag. Och det mäktade han inte riktigt med. Och jag, när jag ser Nottingham Forest spela fotboll nu, så får jag verkligen känslan av att han är på rätt plats. Han är ju en tränare som ska vara i de mindre klubbarna. De som slåss lite vi mot världen och ligga på omställning, stå lågt och ställa om. För det tycker jag att Nottingham Forest gör verkligen bra nu. De har ju alltså vunnit över Newcastle, en imponerande seger där vi hyllade Elanga. Och sen fortsätter det också med en seger mot Manchester United. Så att det har varit en bra start för De Santo. Han känns som klockren för just den här uppgiften, och att den typen av klubb är väl helt perfekt för honom att få jobba med.
Ja, jag håller med där.
Han blev ju lite hånad efter tiden i Spurs.
Ja, Spurs. Så det var ju
rörigt.
Det var ju många supportrar också som kände att ja, men det är ju inte den här fotbollen vi ska stå för. Vi går ju liksom bara bakåt här nu. Men och sen drog han ju till Saudi, var i Al-Ittihad. Fick ju sparken där efter bara några månader. Jag har inte följt av matcherna, så jag kan inte dra någon lång analys för det. Men det är intressant vad det ser ut att kunna svänga i den saudiska ligan. Spelare som kanske lämnar, nu är det snack om att Jordan Henderson inte trivs och vill tillbaka. läste något om han skulle sidospåra nu, men på en skattesmäll på typ 40 miljoner kronor eller något sånt där om han vänder tillbaka nu. Men absolut, Nuno Espirito Santo har gjort så här långt, fått en bra start. Jag tycker också kul, och det är viktigt för Elanga att nu kommer ett tränarbyte här. Han har ju gjort det bra under den här säsongen, så han har ju såklart köpt sig mandat, men att han ändå får chansen med ny tränare, ja, och levererar. Så att, men det kommer nog vara viktigt. Jag var ju lite förvånad där att de valde att byta tränare, Steve Cooper. De är ju laget som är rent tabellmässigt strax ovanför, men jag tycker poängmässigt upplevde jag i alla fall som att det inte var någon riktig fara på taket. Men det kan ju vara mycket annat i korridorerna som inte stämmer, och ja, som sagt, jag tror ju att jag är helt övertygad om att Nottingham kommer att spela Premier League 24-25.
Ja, det hade de nog gjort med Cooper också, som du är inne på. Det känns som att det är ju nykomlingarna, de tre vi har i år, som kommer att vara på de där platserna där nere när vi summerar också. Men kanske, som du säger, då kanske kan vara ett bra tillfälle att bygga något nytt också då. Och för den fotbollen då, om Nuno vill fortsätta att ställa om, så finns det ju faktiskt en jäkla fin trio där med Gibbs White, som stod för ett jäkla snyggt mål igår, Hudson-Odoi och Elanga, och så har de då Chris Wood längst fram som visade upp kvaliteter mot Newcastle som vi kanske inte trodde att han kunde stå för. Men
igår... Men lite störande dock, bara för Nuno Espirito Santo här då, att för dem hade det ju blivit ett litet uppehåll här nu. Ja. Men nu blir det ett omspel, för att de bara får 2-2 mot Blackpool. De låg ju faktiskt under med 2-0 var det, va? Alltså 0-2, och hämtade upp till 2-2.
Han hade ju nästan varit bättre.
Ja, precis. Det var ju lite som Klopp sa, vi kommer till den här matchen snart. Men han sa ju att det enda mardrömmen med den här matchen, det var om det hade blivit oavgjort.
Ja.
Och det var ju länge som det såg ut att faktiskt kunna bli det. Men att de får ett omspel här nu istället för 2 veckor ledigt. Eller ledigt, men chans att, tror jag, speciellt som ny tränare, att få 2 veckor mitt i säsong och kunna liksom samla trupperna och gå igenom det man vill göra. Nu blir det ett omspel istället. Det kanske han inte var jättesugen på.
Nej, det är nog ingen som vill ha de där omspelen. Men samtidigt så hoppas man ändå att de tänker att cupdrömmen ändå finns där. Och att man kan ta sig långt och hela vägen till Wembley. Det hade ju varit häftigt. Det är alltid häftigt när det blir den där typen av sagor. Men som du är inne på, Liverpool var nog väldigt glada att det där löste sig. Och framförallt då att man gick och vann. För det var känslan att det var två lag som inte ville ha omspel. Vi ska ju veta också att Liverpool spelar ju Liga Cup här i veckan också. Carabao Cup här på onsdag är det väl. Man kliver in och möter Fulham, va? Det tror jag, i nästa runda. Du hör ju själv, jag är inte jättepåläst.
Ja, men precis. På onsdag är det Fulham i Liga Cupen.
Det kan ju bli, dels, det vore ju kul såklart, återigen med en skräll där. Det är väl Chelsea Middlesbrough i den andra rundan. Men det kan ju bli en häftig final där annars med Liverpool-Chelsea, där båda vill gå.
Och där ser vi när vi, den här Liga Cupen är väl den som är närmast att kanske till och med inte finnas om några år. Men vi såg ju till exempel förra säsongen när det var Newcastle mot Manchester United, att den finalen betydde väldigt mycket. Det var två klubbar som inte hade vunnit på ett bra tag, och speciellt för Newcastle. Och att den titeln betydde väldigt mycket. Och sen ser man rent historiskt vad det gäller FA-cupen. Om du kollar på vinnarna de senaste, tror jag, 10 säsongerna, då är det egentligen bara ett lag som sticker ut, och det är Leicester, som vann 21, tror jag. Sen är det, Arsenal har vunnit väldigt mycket de senaste. De är ju mästarna i FA-cupens historia, och Liverpool har det där. Och det är mycket av de här storklubbarna när det blir final, och det blir ju viktigt.
Absolut, visst är det så. Så att Liverpool och Chelsea, framförallt Chelsea kommer ju mönstra tungt lag här för att försöka säkra den där finalplatsen. Men tänk om Liverpool hade fått klämma in ett omspel. Och man mötte Arsenal nyligen i ligan. Möter Arsenal igår. Mm. Och har de även i ligan här ganska snart då.
Ja, i 4 februari tror jag.
Precis, så att ytterligare en Arsenal-match. Det hade nästan urvattnat mötena lite. Men även om, för mig får det gärna vara Liverpool och Arsenal varje helg, sett till spelkvalitet. För det är ju riktigt roliga matcher.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. 18 plus. Regler och villkor gäller.
Om vi ska prata om den här matchen så är det ju den stora frågan man har. Jag skrev väl det på Twitter också. Kommer Arsenal göra några fler mål i år? För just nu är känslan att bollhuslingen vill inte in. Och ser man till den andra halvlek är ju jämnare, men första halvlek, Arsenal ska ju avgöra den här matchen då.
Ja, verkligen. Det är som att hela laget är Darwin Núñez just nu.
Ja.
Men absolut. Arsenal mönstrar ju ett starkare lag än vad Liverpool gör.
Ja, det får jag nog säga.
Alltså Liverpool roterar ju en del i backlinjen.
Ja, kanske att man hade velat starta Van Dijk då. Han var ju
Han var väl, precis. Det var väl att Klopp sa det, att det är svårt för Van Dijk att se dålig ut. Men han såg riktigt risig ut här nu, så att jag skickade hem honom. Men jag menar, Arsenal ställer i princip upp bästa lag. Det är klart, de har ju Jorginho och Nelson i startelvan, och Ramsdale fick chansen som keeper. Och jag tycker att de framförallt vinner mittfältet totalt första halvlek. Och som du säger, de skapar ju tillräckligt med lägen för att de ska ju göra mål där. Och det är klart, när du får de där lägena mot Liverpool, även om Liverpool roterar lite, så sätter du inte de lägena. För det är ju klart att, för att sen i andra halvlek, då tycker jag att Liverpool kommer tillbaka.
Ja.
Klopp gör också två bra byten efter ungefär en timme. Arsenals första halvlek, där skulle de ju ha satt in nådastöten, tycker jag. Eller i alla fall tagit ledningen. Och jag vet att där efter matchen så var ju Arteta var ju ruskigt sur och frustrerad. Men ser man till i alla fall prestationerna, båda de här mötena med Liverpool i ligan och den här igår då, så tycker jag ändå att de gör ju bra matcher. Det är just det här att de inte får, jag tycker inte att det är så mycket liksom brister i spelet. Men det är några liksom försvarsingripanden, vi minns Sinchenko mot Salah hade det tufft, och igår så är det Kivior som nickar eget mål. Men i övrigt tycker jag att de gör ganska bra matcher. Så att, det är klart att det är oroväckande när det är så här många matcher när man har dåliga resultat och inte gör mål. Men därför tror jag också att de får ett uppehåll nu på nästan 2 veckor här nu. Innan de ska spela i ligan. Det tror jag är väldigt, väldigt skönt.
Ja, alltså så här, jag håller verkligen med i att så här, Arsenal är ju faktiskt väldigt bra i den här första halvleken. De gör en bra fotbollsmatch, och även om Liverpool roterar en del så är det ju stark Liverpool, tycker jag ändå.
Mm.
Som också gör framförallt en väldigt bra andra halvlek. Men det har ju blivit, det har ju satt sig här i psyket på många. Och när alla har fått det här Núñez-psyket, då blir det väldigt jobbigt för Arsenal. För att tittar man i Liverpool då, så är det ju som så att när Núñez då inte får in bollen, så finns det ju mängder utav matchvinnare i övrigt. Alltså framförallt då, nu är inte han med igår, men Salah brukar ju alltid lösa det. Du har Jota som har kommit tillbaka nu, du har Diaz, du har Gakpo, du har Szoboszlai, du har McAllister, Trent Alexander-Arnold. Men det vimlar ju av spelare som kan kliva fram och avgöra matcher. Just nu har ju inte Arsenal det, och tittar man på fjolåret, då var det ju framförallt då Ødegaard, Saka och Martinelli som stod för målskyttet. Och att alla de är uppe och nosar på 15 mål, det ska man nog inte kunna förvänta sig. Det var nog i överkant för alla tre faktiskt. Sen kan ju säkerligen någon av dem hitta tillbaka dit någon enstaka säsong. Men det är liksom inga supertydliga målskyttar, någon utav dem. Men tillsammans så blir de farliga. Men samtidigt ska man inte heller förvänta sig det de sysslar med just nu. För nu har ju alla det ganska kämpigt. Martinelli startar inte den här matchen. Han kommer dock in och är jäkligt bra. Shit vad han ger Trent Alexander-Arnold en åktur där.
Ja, det gör.
Alltså, först får ju Nelson trötta ut Trent lite grann, och sen in med Martinelli full fart. Men han kan ju inte få ordning på fötterna just nu när det kommer till avslutslägen. Och Saka går inte heller riktigt att känna igen. Han är såklart någonstans nyttig. Det är inte så att han är kass liksom, och att någon annan ska spela. Samtidigt kanske hade det varit bra att vila honom lite grann för att han får lite fräscha ben och lite klar i skallen. För just nu så känns det som att han trampar väldigt mycket boll och är osäker sista tredjedelen när det är han som ska kliva fram och avgöra fotbollsmatcher. För den liksom, där är ju ändå Saka nu. Alltså det är en världsklassspelare. Och Arsenal måste kunna lita på att han kliver fram i den här typen av matcher vi har sett nu mot slutet. När Arsenal har sånt tryck, då är det han som ska vara tungan på vågen. Men just nu går han och gömmer sig. Han gjorde ju visserligen mål då i den här matchen mot Fulham. Men jag förväntar mig mer av Saka och är lite besviken på hans säsong.
Jag håller med. Och det är, även igår. Och det var väl lite så att förra säsongen, det var ju inte så att Martinelli och Saka var okända namn förra säsongen. Men då var det ju också en sån... Alltså, Arsenal bara sköljde över ligan med sin offensiv. Så jag tror många lag blev faktiskt ganska överraskade och hade svårt att hantera dem. Den här säsongen så vet ju alla lag, låser vi Martinelli och Saka, då har vi låst ganska mycket. Sen är ju mittfältet är ju väldigt starkt i Arsenal.
Absolut. Men
där framme, den här fronttrion som har varit lite olika konstellationer. Där har ju framförallt, alltså det har ju till och med Arteta varit inne på nu, som många jag vet skrattar åt, men Arteta säger att liksom, domarna måste skydda Saka för han får så otroligt mycket smällar. Men alltså, motståndarna har ju lärt sig att det är de där två där framme i Martinelli och Saka, det är de vi måste stoppa. Så att det har ju också gjort att det har blivit tuffare för de spelarna. Och sen har vi det här problemet anfallsfrågan som är det stora ämnet i Arsenal just nu. Vi har Gabriel Jesus där som bara har gjort tre mål i ligan den här säsongen och som har sina skadeproblem. Det är ju nästan så att liksom, ja,
och det är ofta
frågan
knät,
är om det funkar längre.
Nej, och det är ofta knät och vi ska ju veta det att City till slut kände ju att Jesus var ju ingen start, eller det har väl aldrig varit, men han var inte tillräckligt bra för att vara en nia i Manchester City. Och vi måste ju faktiskt konstatera att Arsenal har tagit flera steg under Arteta. Och nu är man ju ett världsklasslag som absolut inte kommer vinna allt, men går för att vinna allt. Det är ju där de är. Och då måste ju de ställa sig frågan, är Jesus gubben vi ska lita på som nia? Är det han som tar oss till titlarna? Och jag känner väl inte riktigt att det är så. Sen är ju Jesus en fantastiskt bra fotbollsspelare. Han är ju en liksom, väldigt nyttig ute i spelet. Dels i pressspelet men också hur han bygger upp anfall i längsspelet. Att man har ett alternativ att ta sig fram via Jesus hela tiden. Men vi vet ju också att Pep använder honom ute på en kant. Det kan jag tänka mig att han skulle funka rätt bra som. Men nu har han ju problem med det där knät igen. Och då måste ju Arsenal ta sig en fundering hur vi bygger upp vårt nya anfall. Och när Enketia inte får starta igår, tycker jag det är lite märkligt.
Jag undrar om det är en signal, för det har ju varit rykten om att han är på väg bort.
Ja men det kanske är så.
Om det är så att han
där kan man ju
fria
pengar.
Precis, och det tror jag nog faktiskt att Arsenal vill göra. För att vi såg i somras att Arsenal, vad det verkade, inte hade riktigt råd. Om det är så i Financial Fair Play eller bara kassan, att inte hade råd att köpa Raya, som man lånade honom. Ska man lägga då 100 miljoner pund på en anfallare, kan man göra det? Men om du säljer Enketia för 300 miljoner till någon,
kan du få mer där? Alltså det är en engelsman och klubbarna har mycket pengar.
Och kanske släpper en sån som Smith Rowe, som Arteta inte riktigt verkar tro på. Då kan du ändå få loss kanske en halv miljard svenska på det. Och då kunna göra det här köpet. Vi får se. Men apropå liksom Gabriel Jesus, jag vet att jag var för någon vecka sedan var jag inne och bara jämförde. Men med vår svensk Alexander Isak, om du ställer liksom Jesus mot Alexander Isak, tror nog att många kanske håller dem som jämbördiga, som anfallare. De har spelat lika många matcher den här säsongen, båda haft skadeproblem, 15 matcher var. Isak står på 9 kassar, Jesus står på 3. Det tycker jag säger liksom ganska mycket.
Ja, och nu är
det... Och då är det också ett Newcastle som har sladdat i ligan.
Ja,
inte,
och det är,
gått
så här,
lika bra.
Det är ganska tacksamt att vara... Nu är Jesus en annan typ. Han är inte den här tydliga boxanfallaren kanske. Men har du Ødegaard, Saka och Martinelli runt omkring dig, då dyker upp lägen. Och det är faktiskt upp till Jesus då, som har den uppgiften att ändå göra fler mål än de tre som han är uppe i. Så jag börjar nog tro att Arsenal... hör sig för. Det har ju pratats om Ivan Toney som ju strax är tillbaka efter en avstängning. Men det är klart att Brentford släpper ju inte honom billigt.
Nej, och sen vet man ju inte heller hur är det med hans fysiska status. Nej. Hur är det hans mentala status? Jag menar, det här halvåret kan ju inte ha varit lätt för honom att få det här tunga straffet. Men att också...
Såg att han gjorde ett hattrick här i någon träningsmatch här, men det var ju... säkert beskedligt motstånd. Men vi får följa Tony vad som händer med honom här i kommande veckor. För att jag tror inte han kommer förlänga ett kontrakt heller med Brentford. Och de vill nog kunna casha hem för honom. Och kanske att han mentalt lite har redan börjat blicka utanför Brentford. Och han är nog säkert sugen på att stanna i London och kliva in till ett lag som slåss om titlar. Men sen är frågan så här, är han så mycket bättre än Gabi Jesus också? Jag är ju inne på att, liksom att man vill ha något som är tydligt givet längst fram och som petar in de där bollarna som Jesus kanske missar för att han rör sig så brett över hela plan. Och då är frågan, vad är det för typ av anfallare? Alltså det tydligaste namnet är väl Osimhen. Men då ska det upp väldigt mycket pengar.
Ja, och han förlängde nyligen med Napoli också. Så att, och det är ju flera klubbar som vill ha honom. Så att det är ju väldigt, väldigt dyrt för Arsenal att handla just nu.
Ja, verkligen.
Så kommer det ju vara.
Ja, men uttag i FA-cupen är väl ingen katastrof ändå. Det är ju som så att man givetvis i allra högsta grad är med i ligan. Och framförallt av Champions League. Mm. Där det väntas åttondelsfinal då. Liverpool står för en stark trepoängare utan då Van Dijk och Salah. Och jag tyckte att det såg lite skakigt ut inledningsvis utan Van Dijk. Det var väldigt öppet och det var som sagt Arsenals oförmåga att göra mål som höll kvar Liverpool i matchen. Men klart bättre i andra halvlek. Jag tycker att Jota gör ett bra inhopp. Honom tror jag vi kommer få se mycket av nu när Salah missar några matcher. Och jag tyckte även att Luis Diaz gör en bra match. Otroligt snyggt mål. Viktigt för honom att få igång lite poängproduktion också. För det är ju lite vad Liverpool behöver visa nu. När Salah är där, ja, men då vet vi att de vinner fotbollsmatcher. För han kliver alltid fram. Men nu när han missar kanske fyra matcher, beror på lite hur det går för Egypten. Då måste andra spelare vara där. Och Nunez gör en bra match igen. Men träffar väldigt mycket motståndarben istället för mål. Och då är det viktigt att andra spelare får in bollen i nätmasken istället.
Ja. Men där har du lite skillnaden med Dias 2-0 mål. Det är klart att det är ett annat läge i matchen och det öppnar upp sig lite mer ytor. Men det sättet han smäller upp den här bollen,
ja,
det gör ju ingen i Arsenal just nu.
Nej, precis. Så
där har du ju liksom en tydlig kvalitetsskillnad. Sen tycker jag det är ju fortsatt fascinerande med liksom Trent Alexander-Arnold som gör ju en jättefin match. Han har ju ett ruskigt skott i ribban. Och sen slår den här frisparken då som...
Men vilket vapen han är. Det är ju snarare han som så här, när Salah är borta, vem kliver fram här. Men det blir Trent som kommer att fortsätta att producera framåt. Han är verkligen tillbaka och det är glädjande att se. Och sen när Van Dijk då, lyckligtvis bara är sjuk då, han kommer att täta till det där försvaret också. Så att Liverpool ska nog kunna vara med även när Salah kommer tillbaka. Eller det är klart de kommer vara, men det ska nog inte synas allt för mycket. Hans frånvaro. För båda lagen känner ju nog flåset ändå från Manchester City som man ska inte dra för stora slutsatser av en 5-0 mot Huddersfield som sladdar i Championship. Men det är ju med en del besked här som jag tror att Pep verkligen tar med sig. Det första jag vill nämna det är Phil Foden som jag tycker har växlat upp nu och blivit en han har ju någonstans alltid varit där och man har sett honom som någon form av viktig spelare men kanske inte nyckelspelare. Men i Haalands frånvaro här de senaste veckorna och De Bruyne som har varit out en längre tid så tror jag att Pep har liksom verkligen velat se Phil Foden kliva fram och bli den viktigaste spelaren.
Han har gett honom mycket chanser ju, den här säsongen.
Nej, men nu är det ingen snack om någon rotation utan Phil Foden spelar varje match. Och går vi tillbaka 2-3 månader då kanske han i en tidigare säsong hade blivit osidosatt för att vänta nu Phil, du tar inte riktigt möjligheten jag ger dig här. Du är lite ojämn i dina prestationer. Men nu de senaste veckorna så har ju Phil Foden varit vital för City. Och den här matchen är inget undantag. Han spelar väldigt fin fotboll nu. Och adderar vi då att Kevin De Bruyne kommer in här i den andra halvleken och ser fin ut. Haaland förmodligen tillbaka till helgen mot Newcastle. Kanske inte från start men till ett inhopp. Ja, då blir City ganska otäcka att ha att göra med. Och min känsla är att Pep har lärt sig lite hur han ska bygga det här laget. Att vi kanske inte behöver vara som bäst under hösten. Utan det är när vi kliver in i slutspel i Champions League. Och när ligan ska avgöras som vi behöver vara som bäst. Och jag har en känsla av att City kommer vara väldigt, väldigt bra den här våren.
Det är väl mycket som talar för det, och Pep har ju varit inne på det själv att alltså räkna bort, det är väl ingen som riktigt har gjort det, men han var väl lite inne på att det låter lite som att folk räknar bort City, men gör gärna det. Nu kan ni få se sen vad som kommer hända. Och som du är inne på, alltså nu har man ju Haaland som ju verkar vara nära på att vara tillbaka. Och sen har du John Stones på en skada som kanske är tillbaka vid slutet av januari. Fortsätter det så, de inte får några nya, då har de ju alltså en skadefri trupp i princip. Ja. Nu hade de ju lite sjukdomar i laget här, men annars så ser det ut som att vi har...
Doky tillbaka igår också.
Och gör mål, och dessutom inga spelare borta på varken afrikanska eller asiatiska mästerskapen. Nej. Så att du har ju väldigt... Och ja, som du säger, de ska trumma igång nu. De har FCK i Champions League. Jag tror att de står i 1,01 att gå vidare. Något sånt där. Så att jag menar...
Det får bli en slant.
Ja, precis. Ja, så att jag menar, det ser ju ganska bra ut just nu för City. Det får man ju säga.
Ja.
Och som du är inne på, jag tror att Liverpool och Arsenal framförallt känner att jäklar, nu måste vi...
Hoppa tårna här. Men jag skulle säga kanske någon tidigare säsong. Då hade jag kanske kunnat sitta och vara övertygad att City kommer ta det här. För nu vet de vad som... Liksom, vad vi har i oss. Men jag tycker faktiskt att Liverpool är så pass bra här. Och Arsenal tycker jag också spelar bra. Sen har de börjat sladda lite poängmässigt. Men jag är övertygad om att den här formsvackan är över. När de är tillbaka mot Crystal Palace i nästa match. Så att jag tycker att det här är ett titelrace som kommer leva länge. Just för att Liverpool och Arsenal är så otroligt bra. Och trots att City förmodligen hittar någon formtoppar under våren. Så kommer det vara öppet om det.
Absolut, jag menar det är ju, vad blir det, det är 20 omgångar spelade, det är 18 kvar, det är 54 poäng kvar att spela om. Så ja. Att det finns, det är liksom, det är bara halva säsongen spelade än så länge.
Men det är klart att du kanske inte är svinnöjd med att du gick ut och sa
jag tror ju inte på jinxar. Men om jinxar finns så var ju det där...
En poäng senaste tre efter att du klev ut och sa att Arsenal tar det här.
Ja. Och bara en vinst på 7 senaste.
Det roliga är att jag var ju sugen på att kliva ut och säga något liknande. Men kände att där, jag har lärt mig från att ha suttit i den här studion tidigare. Då. Så att mitt förhandstips med City som vinnare, det är ett förhandstips ska sägas. Men det lever i alla fall.
Ja, det gör det. Och jag har ju sagt det, jag kommer inte vara en sån som står fast vid det. Och bara liksom som en åsna och säga att jo, men det kommer vara Arsenal hela vägen. Men i och med att det är halva säsongen kvar så står jag fortfarande kvar vid det. Och jag har inte gett upp hoppet än.
Nej.
Men det är ju en formsvacka. Även om jag då vill hävda att spelet i sig ser ändå fortsatt ganska bra ut. Men du har det här tydliga problemet att just nu så vill inte bollarna in.
Detta avsnitt görs i samarbete med Come On. Och Sabri, du har ju snickrat ihop ett riktigt trevligt spel inför kvällens FA-cup.
Wigan mot Manchester United. Skrällarnas cup, FA-cupen. Jag har kikat på att båda lagen gör mål i den här matchen. Och att Wigan ska få minst 3 hörnor till oddset 360. Tycker jag är lite bjudåts där borta från Come On. Man kan ju lägga till fler grejer om man vill, men jag tror att Wigan skrällar lite här.
Du har fått bettbilder, verktyget att jobba här helt enkelt. Tack Come On för att ni gör detta avsnitt möjligt. Du, en som petar in bollarna då, och som kanske Arsenal borde ha gått för, var ju snack om att det var mellan Jesus och Isak de valde mellan. Sen skulle jag säga att det som Isak som talar emot Isak, det är ju att han också har en del skadeproblem och inte riktigt får kontinuitet i sitt spelande. Men det var ett hett derby. Sunderland, Newcastle. Verkligen. Äntligen fick de två mötas igen. Och Isak som gjorde 2 mål. 1 från 11 meter. Han sa efteråt att den här typen av matcher, då handlar det om de som vill mest. Och det är möjligt att Newcastle ville mest, men det är ju klassskillnad också. Det är ju ett klart mycket bättre lag. Men tror jag betyder jättemycket för Newcastle i läget de befinner sig. Haft väldigt jobbigt med skador och uttåg ur Europa och sen svagt ligaspel. Men att man då får slå stadsrivalen och kanske hitta upp på hästen igen. Det tror jag var viktigt för dem.
Ja, vi pratade ju om det lite, att det väntar ett ganska tufft schema för Newcastle här. Men får man den här derbyvinsten, men alltså säga att det skulle bli en förlust här i derbyt, då tror jag många supportrar hade börjat skrika på att Eddie Howes avgång, för att det hade varit för förnedrande. Men att åka liksom på bortaplan, vinna med 3-0, även som du säger, de är ett mycket starkare lag än Sunderland och de ska ju vinna den här matchen. Men det ska ändå göras, så att de gör det så tydligt ändå betyder ju jättemycket, och det tror jag ger liksom laget och alla supportrarna en enorm boost. Och jag tror framförallt liksom för Eddie Howe och för spelarna att känna att men det här betyder, den här matchen betyder så mycket. Det här kanske liksom mångt och mycket kan vara, alltså det kanske viktigaste matchen på hela säsongen, just det derbyt. Och för Sunderland var det ju definitivt. Och jag tycker också det är härligt att se lite så här som Isak nu, hur han gör ju ofta det, han taggar ju ofta till när han firar ett mål.
Ja.
Och här gör han det ju liksom extra mycket. Vi har ju sett när han gjort det här i Stockholms derbyn och sådär, och då betyder det ju extra mycket för honom såklart. Men att han gör det här, och att han liksom har händerna bakom öronen och liksom försöker elda igång Newcastle-publiken, det gör ju också att de älskar ju honom. Absolut. Ännu mer. Den kärleken bara växer.
Och det där är ju inte poserande skulle jag säga, utan snarare någonting han verkar vara som individ.
Det är ju nog äkta.
Ja, men han lever ju med.
Han är ganska lågmälig i övrigt, vet, intervjuer och sådär. Han är ganska lugn och sådär. Här är ju också en situation när det blir lite gurgel i straffområdet. Han bara springer in från ingenstans och bara tacklar bort Sandlens-spelare och sådär. Så att jag tror att Newcastle-supporterna känner verkligen att det där är vår gubbe. Och sen också att så här, jag menar, i ett derby, var anfallare, ja men jag gör två mål.
Ja,
jag är matchvinnare.
Även om det är ett lag från en lägre division, så är det oerhört viktigt. Och jag tror att det där har han för att han är uppvuxen i en stad där det finns en jäkla rivalitet mellan klubbarna. Han vet om hur mycket det här betyder för supportrarna när de idag, efter julledighet.
Ja, men det går ju verkligen att jämföra det här. Nu är det ju två lag som är liksom i olika divisioner, men att jämföra den med storleksmässigt med liksom typ Djurgården och AIK.
Absolut.
Alltså så stor är ju den där rivaliteten. Det är ju bland de största i landet.
Jag tycker att han är ju bra på att kliva fram. Alltså vi ser ju bara Liverpool-matchen också, där han får göra mål. Sen är ju Newcastle totalt utspelade i den matchen. Och siffrorna var ju nästan i underkant. Men där kliver han också fram. Och så att Isak har den där förmågan att i de hetaste matcherna vara framträdande. Det är bara att han behöver göra det vecka efter vecka, och att han inte åker på någon muskelskada. Då blir det ju svårt för Newcastle att hålla kvar honom faktiskt, om det skulle vara som så att de missar Europaspel nästa år.
Ja, för nu har de ju ändå halkat efter, även om det är mycket kvar att spela om. Nu har de ju ändå halkat efter i ligan rejält. Och nu har ju liksom förväntningarna har ju höjts på Newcastle, och de vill ju såklart, jag tror att deras mål den här säsongen var ju definitivt att ta en Champions League-plats, och det blir ju nog väldigt, väldigt svårt. Så att, precis, hamnar de utanför Europa efter den här säsongen, så finns det nog många andra lag som blir intresserade av Isak, om man får hålla sig skadefri här.
Absolut. För Chelseas del då, så var man, gick man enkelt vidare. Det är väl bra att förbättra den där vinstkolumnen. Och även om det var Preston North End då, som gästade dem på Stamford Bridge. Men klara 4-0. Viktigt att få igång en sån som Broja får göra mål. Och Raheem Sterling med en ny snygg frispark.
Ja.
Middlesbrough här på tisdag. Och sen så väntar ju Fulham till helgen. Dock, vad som är tråkigt, det är ju att Nkoku har åkt på en ny skada vad det verkar, och väntas bli borta några veckor. Och det är inte så konstigt, när man har varit borta en tid med en knäskada, då är det ju lätt hänt att det blir lite följdskador, i synnerhet då när Chelsea hade lite avstängningar här och han kanske slängdes in i hetluften lite för tidigt. Men han har ju sett intressant och bra ut, så det där är ju en smäll.
Jag tycker han har sett jättefin ut i de här matcherna sen han kom tillbaka. Men precis som du säger, det är inte ovanligt att det blir det kommer skador direkt efter när man har varit borta så där länge, speciellt med knäskador. Så att det är lite dystert.
Ja.
Det kan ju bli så att det blir liksom en riktig icke-säsong det här för.
Ja, men lite så. Men Pochettino kan i alla fall för stunden andas ut lite grann. Men då, det kan ju förändras imorgon då, om man skulle torska mot Middlesbrough. Men vinner man där, tar sig till en ligacupfinal, sen är det Fulham till helgen, liksom, ytterligare två segrar här nu, då kan Chelsea gå på ledighet med lite skön känsla. Och så får vi se om de agerar här på, det har ju pratats om Victor Gyökeres bland annat. Det är ju inte bara Arsenal är ju mer att omgivningen tycker att de måste få in en nya. Jag vet inte hur Arsenal själva resonerar. De kanske känner att det kommer lossna för våra offensiva alternativ. Men för Chelsea är det ganska tydligt att de är på jakt efter någon. Sen om det blir Gyökeres eller någon annan, det återstår att se. Men jag känner väl att med en Kokos skadeproblem, att Jackson och Broja inte riktigt är tillräckligt bra för en klubb av Chelseas dignitet, kanske leder till att Bowley, som ju inte är en snålig hopp, ändå öppnar plånboken. Sen har jag ingen aning hur man ska lösa det med Financial Fair Play. Men Kule finns ju i alla fall. Så vi får se om de agerar här i januari. Men vi får väl återkomma nästa vecka. Det har ju varit som så att Chelsea, när vi känt att de kanske är lite på G, så har de åkt ner i nästa dike. Vi får se om Middlesbrough och Fulham är potentiella dikeskörningar då för Chelsea. Spurs går vidare. Vilken strut från Porro. Han har ju väntat lite
ja,
på den.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja. Offensiva Porro som har bidragit med mycket assist och sådär.
Vilken fin värvning det blev ändå.
Ja, alltså, faktiskt.
Det är väl ett år sedan han kom och det var lite så här. De plockade honom från Porto var det väl.
Mm.
Och han var ju tidigare i Citys akademi. Och man trodde att nej, men det var ju lovord och det här blir äntligen träff för Spurs i jakten på sina ytterbackar. Men sen så var han liksom hela Spurs i fjol ganska svajig. Men den här säsongen har ju varit väldigt bra och det är ju framförallt av hans offensiva egenskaper. Det är en Trent Light som kliver fram i offensiven och här fick han ju skicka in inte FA-cupens snyggaste mål.
Nej.
För det stod ju Bamford för.
Det var ju, jag såg att du twittrade om det, att han visade att han lever.
Ja.
För jag såg också, det var någon annan tweet från något utländskt konto, att det var så här, vilka grymma fotbollsspelare som fortfarande är aktiva har du glömt bort. Och så var det någon som skrev, Patrick Bamford.
Ja.
Och kanske inte så konstigt också med att Leeds åkte ur. Och
han har det rätt tufft där. Vi vet ju hans sista säsong var i Premier League, kantad av skador.
Ja,
och
man kände skador.
Att det är på väg neråt. Och jag tycker att jag ska inte säga att det var ett klassiskt Bamford-mål, för det där var ingen klassiskt mål på något sätt. Det där görs ju...
Det är fan basten.
Ja, det är fan basten. Men han ser ju så här kant ut och han vet inte riktigt vad han gör. Alltså han tar ner på bröstet och bara, ja oj, nu hamnar den här rätt, så jag får väl vända till och skicka på den. Och så landar den förmodligen utanför arenan, men så skickar han in den i bortre. Och nu är vi 8 dagar in, så det är ju årets mål.
Ja.
Men det kommer nog stå sig ganska starkt länge under säsongen.
Ja, det kommer. Vilket håller du högst då? Garnachos bicicleta eller den här? Nu är ju inte den här matchen liksom heller så kanske...
Jag är typ mer svag för Bamford-mål.
Ja, jag,
alltså, jag gillar ju, alltså, sen är det så här, om du ska jämföra cykelsparkar så tycker jag att Garnacho står väldigt högt upp. Men jag tycker den där typen av klassaktion, för det är så många moment där. Mm. Den är klart, det är inte alla som kan hänga så där i luften som Garnacho gjorde. Men jag är nästan svagare för Bamford-kassan.
Ja, jag är nog mer det alltså.
Ja.
Ja, det var riktigt snyggt.
Det var riktigt snyggt. Men Porros var snyggt också. Spurs vidare 1-0. Men det som framförallt pratas om i Spurs-led nu, det är ju att man verkar få in ett offensivt alternativ. Och det är inte vem som helst, utan det är ju Leipzig, tyske landslagsanfallare Timo Werner, som sägs vara klar för ett lån och tillbaka i Premier League. Kul lösning.
Ja, lite oväntat med tanke på just att Richarlison nu funkar ganska bra där framme.
Ja.
Men att Postecoglou känner att de behöver bredda den där truppen. Och Timo Werner, som ju inte lyckades alls i Chelsea, har ju nästan alltid funkat väldigt bra i Leipzig och i Bundesliga. Men där är, som vi vet, där är ju liksom försvarsspelet är lite mer bjussigt i Bundesliga. Men... nu har han ju ändå, han har nog säkert en rejäl revanschlust också.
Ja,
och ganska modigt ändå att gå till en lokalrival också.
Ja.
Efter att ha varit i Chelsea. Men jag tror att, jag menar, vi pratade om det här tidigare, att det finns många tränare, förutom alltså såklart lönerna och storleken på klubben lockar ju, men att det finns tränare som lockar över spelare. Alltså som Pep har gjort och som Klopp gjort såklart, och även Arteta. Postecoglou är nog en sån manager också som
absolut
många spelare, framförallt offensiva spelare, vill spela under.
Ja, alltså kollar du på Werners alltså om man tittar på hans senaste säsonger, så har det ju gått ganska dåligt för honom. Dels då i Chelsea och sen den här säsongen i Leipzig. Det finns ju en anledning till varför Leipzig släpper honom, för att han har inte varit glödhet. Men tittar man på säsongerna dessförinnan, varför Chelsea tog dit honom, det var ju för att han gjorde väldigt många mål. Så att han bara skulle vara den här målsumparen som man gör sig lustig över, det behöver faktiskt inte vara så. Och när, som du säger, Postecoglou lyfter luren och berättar att jag vill ha dig och vi kan faktiskt använda dig i flera roller. Det är inte bara längst fram utan även till vänster som han är användbar. Och jätteviktigt för Spurs nu, dels med skadorna de har, men också att Son sticker iväg och att han är redo att kliva in i nästa fight. Det är ju oerhört viktigt och det finns ju en fin omgivning för honom också. Maddison snart tillbaka, Kulusevski med vass vänsterfot. Så att det finns alla möjligheter här för Timo Werner att komma igång igen. Spurs kommer till väldigt många lägen och han har ju ett EM som väntar i sommar. Det är därför han gör den här flytten, för att han vill ta chansen och spela sig in i Nagelsmanns EM-trupp. Så jag tycker att det här är en perfekt lösning. Det finns väl någon klausul också att man köper loss honom i sommar för, ja, 200 miljoner, vilket ju i dagens läge inte är någonting. Men det handlar ju då för hans del, för lägen kommer han komma till. Det gör man i Spurs.
Ja,
han måste ju peta in bollen.
Mm. Nej, så är det. Men nej, precis. Hela Leipzig har gått ganska tungt och nu verkar de, någon verkar väl göra någon typ av att de möblerar om lite, ja, i truppen, och Emil Forsberg har lämnat också och sådär. Så att nu ska vi väl in med fler ungtuppar i sig. Det är väl deras strategi. Och men som sagt, det ska bli spännande att se. Jag kan förstå också ändå om det är de Spurs-sportare som känner att han är ju inte någon riktig killer. Men i det här laget så har vi sett att det är ganska många som blommar ut.
Ja.
Och samtidigt, nu finns ju Rikarlison där. Son, finns där. Brennan Johnson finns där. Och Maddison kommer tillbaka. Och Kulusevski, vår guldbollen-vinnare, finns där. Så att jag tror ändå att det är liksom ingen panikvärvning.
Nej, men sen är det så här. Han får ju en bra start här nu, för att jag tror han kommer slängas in i hetluften tämligen omedelbart då, med tanke på skadorna och Son borta. Men sen kommer ju de här gubbarna tillbaka. Och då är det viktigt för Werner att han har visat sin kvalitet här nu. De har ju United här i nästa ligamatch, vilket ska bli jäkla kul match att se. Och då är det inte alls otänkbart, kanske inte från start då, men absolut med inhoppet. Och då är det upp till honom att bevisa att han ska ha en startplats i detta underhållande Spurs.
Nej, men så är det. Och vi har ju varit inne lite på att det är frågetecken kring bredden. Och jag tror att men Timo Werner kommer kanske inte vara given startspelare. Speciellt inte nu som Rikarlison presterar.
Nej, precis.
Så, men att det kommer ju stärka laget till den här våren. Helt
absolut.
Klart.
Och man går ju definitivt för att försöka få spela i Champions League nästa år. Sen om det blir en fjärde eller femte plats, och om en femte plats räcker, det får vi se längre fram under säsongen. Det kommer väl hända en del som vanligt under januari. Lag kommer att förstärka, och Manchester United är väl ett av dem där vi förväntar oss en viss aktivitet ändå. Och det senaste ryktet där, det är ju mannen vi nämnde här i vårt senaste avsnitt, eller om det var avsnittet innan, men det är Michael Olise i Crystal Palace, som ju efter lite skadeproblem verkligen visat att det här är en klassspelare. Jag tror att City har varit där och nosat också, men frågan är om inte United är ett ganska bra steg för honom, just av den anledningen att där kommer han ju kliva rätt in.
Ja, det borde han ju göra.
Ja.
Och det är ju en klassspelare faktiskt.
Ja, det är det.
Och sen får vi se om jag förstår ju för hans del att det lockar. Sen om frågan om det är rätt klubb att gå till just nu.
Nej, det finns ju olika sidor på det här myntet. United är inte jättevälmående för dagen. De, nej, som sagt, stod för en förlust. Möter de Wigan ikväll då, men förlorade också den här matchen mot Nottingham Forest. När man, ja, jag vet inte vilket liv han är inne på nu då, Ten Hag, men det dök givetvis upp en ytterligare en torsk. Men det här med speltiden, att gå till City, där får han ju faktiskt inte spela. Och jag skulle nog säga att det samma gäller Arsenal. Och Liverpool absolut så också. Så då får du ta någon av de här mindre bra Big Six-klubbarna för stunden. Alltså United är en enorm klubb. Men speltid blir det ju. Och så kan man sluta spela spelare som Anthony. Och kanske till och med att en sån som Rashford får tjäna ytterligare flås då, som leder till att han steppar upp. Mm. Han är användbar på flera olika positioner också, Olise. Det är liksom en offensiv mittfältare som faktiskt går att använda som spets också i ett anfall. Så det är en väldigt fin fotbollsspelare som jag gärna ser i en bättre klubb än Crystal Palace.
Ja, men verkligen. Så är det. Och jag tror att Ja, Crystal Palace är ju där de är i näringskedjan, men det är också, det kommer ju lite rapporter om att Roy Hodgson hänger löst igen, ja. Och jag tror att kanske spelarna också känner...
Det är bra nu, de sparkar honom nu och sen tar tillbaka honom i april sen.
Ja, precis, när de behöver rädda kontrakt. Ja, och så förlänger det. Ja. Nej, men jag tror att kanske också en del av de här spelarna som Olise och S kanske känner att men det här lyfter ju aldrig riktigt, och det var ju en satsning med Vieira att försöka göra någonting annat, och sen gav de upp det, och att jag tror att det finns en del av de här offensiva spelarna som lite ruttnar.
Ja.
Men också klart, alltså, när en klubb som Manchester United lyfter luren, så förstår man ju att Crystal Palace-spelare lockas av det. Men jag tänkte bara med Spurs också, så verkar Eric Dier lämna för Bayern München. Ja. Han har väl gjort typ 9 säsonger i Spurs. Är väl 29 bast nu. Har inte fått spela så mycket den här säsongen heller. Så att, lite oväntad övergång.
Lite såhär Choupo-Moting.
Ja, kommer säkert vara svinbra.
Eller hur?
Men där verkar ju, det har varit mycket snack om att Bayern München och Tuchel letar efter mittbackar och försvarare. Sådär, så att, ja.
Och i Spurs verkar han vara oönskad då, och Van de Ven är ju snart tillbaka också, vad det verkar, kanske redan mot Manchester United här då, i nästa fight faktiskt.
Ja.
Bra, det lär ju hända en del i för de olika klubbarna som sagt, och vi återkommer såklart med rykten och annat, kanske redan på torsdag då, när vi spelar in vårt nästa avsnitt, och då får vi ta ner Ligakuppen och FA-kuppen ikväll då. Manchester United som sagt möter Wigan, men den matchen ska de väl ändå kunna vinna, va?
Det borde de ju göra, absolut. Det blir en lite speciell, det blir en ganska lång Premier League-omgång här som väntar. Den pågår ju liksom över 2 helger som kommer nu, som startar till helgen och sen fortsätter. Till exempel Arsenals match i den här omgången är ju liksom om drygt, eller knappt 2 veckor. Då.
Precis.
Så att det blir lite speciellt. Men, ja.
Men det är ändå en fin match till helgen då, Newcastle City. Den ser fram emot, det blir tufft för Newcastle. Känslan är som sagt att City har börjat trumma igång.
Ja, då kanske den där Sunderland-vinsten är bortglömd.
Ja,
efter
precis.
Att de blir förnedrade mot Manchester City. Nej, men som du var inne på tidigare, det ska bli väldigt spännande att se City här nu. Som har varit lite, det har varit lite ljummet. Ja. Men nu med Kevin De Bruyne som ju... Ja, tveklöst är Premier Leagues bästa mittfältare. Kanske till och med Premier Leagues allra bästa spelare.
Ja.
Att få se honom tillbaka. Det var ju liksom, han har ju bara spelat, det var ju premiäromgången. Då han själv sa att han var förvånad att han startade och sen gick han sönder. Sen dess har vi liksom inte sett honom.
Och när han tar den där patenterade överlappningslöpningen, det är ju hans. Och då vet han ju att han får den perfekt. Och då, den här gången Doky då. Annars är det ju Haaland som oftast får en cutbacken där snett in och bakåt och så smäller det. Den har man saknat faktiskt. Det är ju en
det där boostar ju såklart hela laget att få tillbaka. Jag tror att det liksom bara ökar självförtroendet i det där laget. Och jag tror att det är aldrig bra att vara skadad. Det är aldrig kul att vara skadad, speciellt om man börjar bli till åren som fotbollsspelare. Men jag tror att det kan också ha varit någonting positivt. För att vi pratade lite här om att när City vinner trippen. Hur är det då med, kommer det smyga in sig en mättnadskänsla? Jag tror nog med Kevin De Bruyne som varit borta nästan ett halvår här. Känner att han är nog rejält taggad.
Verkligen.
På att nu ställs saker på sin spets här. Nu kommer det här liksom... Nu kommer våren då allting ska avgöras.
Och det är EM sen också som han nog vill växla upp till.
Om ni har glömt bort mig så ska jag visa upp vem jag är. Så jag tror det kan nog vara något positivt faktiskt.
Och du säger att City har varit lite svaga, ljumma. Men jag tror Liverpool gärna hade sett att de var längre bakom än vad de faktiskt är. Det är 5 poäng, men då har City en match mindre spelad. Då. Det är Brentford då, som den matchen blev uppskjuten när det var VM för klubblag. Så jag är väldigt imponerad av Liverpool också, hur de sköter allt och hur de har liksom byggt om det här laget från fjolårets haveri. Det är starka papper. Och så är det Arsenal då, som är bra, men kan inte få in bollen bara. Men det är väl lite vad fotboll går ut på, så det är bra att få ordning på det.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad de gör. Jag hörde också att Teta pratade om det, att men det är lätt att åka med här nu när det går bra. Ja. Men nu vill jag se spelarna reagera. Nu har vi det lite tufft.
Ja.
Var står ni nu? Alltså, kommer ni brösta upp er och kriga tillbaka, eller kommer ni vika ner? Så att han skickar en tydlig signal till spelarna, och jag tror att han kommer gnugga dem väldigt, väldigt hårt här. Att nu ska jag vara rak och tydlig här. Nu, det här liksom, det här räcker inte. Utan nu ska den där bollen även in. Om vi så ska skjuta 60 skott så ska den där bollen in.
Känslan är att Crystal Palace kommer få smaka i nästa omgång. För det kommer vara ett förbannat Arsenal som klämmer ut på Emirates.
Ja. Jag har inte haft så här jättebra med mina spaningar så här långt, får jag erkänna och säga. Men det har ju varit rykten om att Roy Hodgson som sagt ska få dojan. Ja. Kanske då att det där kan vara hans sista matchen.
Efter 6-1 på Emirates så får han kliva åt sidan. Bra Björn! Tack! Kul att vara igång igen och se dig i studion.
Ja, verkligen.
Det var ju på distans senast. Så att, Big Six rullar på nu. Nytt avsnitt kommer på torsdag och sen är vi tillbaka, jag och Björn, på måndag. Trevlig vecka på er!